Du lyssnar på Ingemar Stenmark, Mer än bara åk, av Ulf Stenberg, uppläst av mig, Christian Schex. Förord. Nej, du kan aldrig skriva en bok om Ingemar, aldrig svika det förtroende du fick under de fantastiska åren på 70-talet. Så tänkte jag i drygt 35 år. Tills jag åt lunch med Torbjörn Nilsson en höstdag 2014. Han är verkligen ingen nostalgiker som lever kvar i minnen från IFK Göteborgs 80-tal, men under lunchen kom samtalet in på dagens tilltagande historielöshet. Om en utbredd önskan i en ungdomsfixerad tid att bara leva i nuet och stänga dörrar bakåt. Om att Zlatan förbättrar målrekord, ständigt skriver historia och ibland kommenterar egna bedrifter med ett obetänksamt "Nu kan vi glömma Gunnar Nordahl" eller Sven Rydell. När vi skildes åt hade Torbjörn fått höra några historier från Stenmark-epoken och var väldigt tydlig i uppmaningen "Du är skyldig att skriva en bok och dokumentera Ingemars stora år. Berätta om vardagen och hans utveckling som människa. Och det är bara du som kan skriva den." Stenmark får inte bli ihågkommen bara för en meritlista över medaljer, antal segrar i världskuppen och ett jämfota hopp upp på en stenmur i Mästarnas mästare. Eller som vinnare i Let's Dance. Torbjörn visste precis vilka strängar han skulle spela på för att övertyga och övertala mig. Och i själva verket hade jag nog bearbetat tankarna på en bok om Stenmark ända sedan OS-gulden 1980. För att slippa skvallra om kvinnoaffärer och miljoner i Monaco blev det ett enkelt beslut. Att begränsa innehållet till åren fram till Lake Placid. Tiden då Sverige stod stilla vid varje Stenmark-åk och han var ett vanligare samtalsämne än vädret. Om det blev sanningen och ingenting annat än får andra avgöra. Minnet är sällan helt pålitligt och på 80-talet, sedan jag skrivit spaltmil om Stenmark och Tärnaby under ett decennium, började min mentor, Plex Pettersson, skämtsamt kalla mig för Jack London. Ingemar och Stig Strand skrattade gott åt smeknamnet och tyckte säkert det passade. Jag fick ta kärleksfulla tråkningar om skriet från vildmarken och anspelningar på att ha vårdat Greta Garbo-myten runt Ingmar onödigt länge. Det var ett skäligt pris för privilegiet att ha fått uppleva ett av de mest oförglömliga kapitlen i den svenska idrottshistorien från insidan. Hotet som aldrig nådde fram till Ingmar. Det blev en tradition att på vårvintern åka upp till Joesjö och låna en stuga av Ingemars mormor och morfar. Hos Astrid och Gustav var det tacksamt att varva ner efter 4 månaders intensivt resande med världskuppen. Även om enstaka luckor i tävlingsschemat gav möjlighet till korta uppehåll på Hawaii och Jamaica eller i Kalifornien kunde inget konkurrera med en veckas pimpelfiske i april. Att följa med klanen Stenmark på skoterutflykt rakt in i södra Storfjällets massiv, några mil väster om Tärnaby, blev ett uppskattat äventyr som garanterade total avkoppling. De avstressande dagarna i storslagen miljö rundades ofta av med smörstekt röding och en liten whisky innan John Blund bjöd in till 11-12 timmars djupsömn. En dag i slutet av april 1977 styrde Erik Stenmark skotrarna med dragsleden fylld av lunchmat, fiskedon och ved till den idylliska fjällsjön Abelvattnet. Vi borrade upp pimpelhål och intog viloläge på de mjuka renskinnen, njöt av den gassande solen och tittade ner i det kristallklara vattnet för att se om rödingen visade något intresse för betet. Erik kokade kaffe över elden och mamma Gunborg dukade upp den alltid välsmakande matsäcken. Det fanns inte ett moln på den klarblå himlen när Ingemars pappa efter långlunchen kom bort till mitt pimpelhål och med överraskande låg röst sa: "Vi måste prata om en sak för jag behöver ett gott råd." Utläggningen som följde kom som en chock och gjorde mig först mållös. Häromdagen kom det ett otäckt brev som jag inte vet vad jag ska göra med. Det var Ustasja som uppmanade Ingemar.